Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
انتوا بعضكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا انا وين انتوا بعضكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا انا وين
1 2 3 in a thousand ways I'm lost in a maze 4 5 6 I dream of a place my dream has no face
dreams has no face
so big so young but I wanna fly I'm not gonna cry
not gonna cry
so 1 2 3 and don't be shy come shout out my name
Hej och välkomna till podden Resan hit, Ramses James Azal, som kallas för Mosa, kort och gott. Välkommen.
Tack så mycket. Tack så mycket, jag är faktiskt glad att vara här.
Jag är jätteglad att du ville komma och träffa mig. Jag har en känsla att det här kommer bli så spännande. Vi träffade lite, vi sitter här i Acast-studio och träffade lite Acast-kollegor som också sa att de ser fram emot den här inspelningen. Blir jag ju lite nervös, jag brukar aldrig vara nervös. Du är så himla lugn, är du nervös?
Nej, jag är inte nervös.
Det är inte det?
Nej.
Blir du någonsin nervös?
Ja, ibland. Jag blir, men inte för en intervju, men Nej. För andra saker. Ja.
Vad kan du bli nervös för?
Till exempel, jag är väldigt höjdrädd.
Mm.
Ja. Så när jag ser att någon ska åka på någon sån här attraktion, till exempel i Gröna Lund eller något, och det åker upp, då jag blir stressad. Eller när jag är på något högt tak eller balkong som är långt upp. Det gör mig lite nervös.
Mm. Är det när du själv står högt upp? Eller?
Ibland när jag själv är där och även när jag ser någon annan. Eller barn eller liknande.
Ja. Oh, jag håller med. Jag är jättehöjdrädd också.
När jag var yngre jag brydde mig inte. Alltså, då gick jag upp och kunde hoppa från långa höjder och sånt. Men nu jag blev äldre jag började se faran i det.
Eller hur? Man börjar se alla möjliga faror. Vad man kan göra illa sig.
Ja.
Det är väl det som är härligt med att vara ung. Man ser ju inga hinder nästan.
Det är lite så.
Men Mosa, du ska få berätta. Var och när föddes du?
Jag föddes 1984 här i Sverige. Och är uppvuxen i Husby.
I Husby?
Ja.
Så du är född i Stockholm?
Jag är född i Stockholm, ja.
Vill du berätta lite om din familj? Din barndom?
Ja, alltså jag har haft en väldigt faktiskt kul barndom om jag ska vara ärlig. Jag är uppvuxen, alltså många undrar vart jag kommer ifrån.
Mm.
Ingen har kunnat gissa rätt. Och min pappa han är från Egypten. Och min mamma är en blandning. Hon är från Slovakien med en blandning med rötter från Tyskland. Med judiskt efternamn. Och du vet, det är så här bara, var kommer den här killen ifrån? Och jag är uppvuxen väldigt... kan man kalla det fritt.
Mm.
Typ jag fick göra nästan vad jag ville. Om jag ska vara ärlig.
Mm.
Måste jag komma närmare?
ska jag äta upp micken till slut? Nästan.
Så jag har sysslat med lite allt möjligt som ung. Allt från sport. Jag spelade 3 sporter samtidigt.
Mm.
Faktiskt alltså i bra lag. Pingis, fotboll, basket. stått på scen sedan jag var 6 år.
Och mimat.
Jag mimade på den tiden. Kommer du ihåg, man brukade mima? Jag vet inte om det fortfarande görs.
Jo, det tror jag. Det tror jag faktiskt. Att man står och mimar till andras låtar. Jo,
ja,
kanske.
Det var lite så. Jag började där mima. Och allt det här, det började från... Alltså, det är så mycket jag gjort när jag var ung. Jag vet inte vart jag ska börja eller sluta. I alla fall, jag älskade sport. Det var det jag gjorde. Jag hade mycket vänner, var mycket ute. Var en som hela tiden sprang runt ute och på fritidsgårdar och på gården och... medan min storebror, han var med den som var hemma, lugn, tog det lugnt. Han är en lugn person av sig. Och jag var med den här killen som ska vara ute och springa runt.
Gjorde du dumheter också?
Alla barn och ungdomar nästan har gjort någon form av dumhet. Det beror på viss, någon kan ha kastat sönder en fönsterruta. Det är en dumhet egentligen. En annan har kanske snattat, en annan har pallat från
olika nivåer av dumhet.
Vad heter det? Kolonilotten och... Men generellt på den tiden, det är inte som idag. Alltså ingen hade ju vapen, folk rökte inte, folk knivhögg inte. Alltså det var en annan tid. Det var en annan tid. Så om jag säger dumheter, kanske någon börjar reflektera till det som händer idag. Det är inte ens i den nivån vad folk idag tyvärr håller på med. Utan vi umgicks mycket. Det var mycket ungdomar ute på den tiden. Man satt inte hemma, ingen hade mobil, så man knackade på. Det var under den tiden, du vet, när man går hem, är han hemma? Du vet? Och vi alla kom från olika länder, olika religioner, olika kulturer, men ändå vi kunde samexistera och ingen för vi byggde vår egen kultur till slut. Och det är det som folk idag kallar orten. Och det är en identitet man fick. För vart jag än rörde mig så märkte jag att vilken ort du kom ifrån, så hade du samma stil. Du kunde sitta på bänk och spotta pipas, du vet, på bänken. Du hade samma typ av slang. Vi lärde varandra av varandras slang. Så vi byggde vår egen lilla identitet som har gynnat mig fram till idag. Till den jag är idag till och med. Och jag har kört mycket på det, för att jag går hem i vilken ort det än handlar om. För det ligger i mig. Och jag kan snabbt anamma den kultur som finns på olika förorter. Så det är så jag är uppvuxen. Alltså ganska fritt. Gör vad du vill lite.
Du har en storbror?
Ja, en storbror.
Inga småsyskon?
Nej, inga småsyskon.
Ni är bara två?
Vi är två.
Jag känner igen mig i det du säger. Jag är uppvuxen i Gottsunda. Och det var verkligen min bild av... Vet du var Gottsunda ligger?
Ja.
Min bild av Gottsunda, det är jättepositivt. Men jag förstår ju... Jag har inte varit där såklart i vuxen ålder. Men jag förstår ju att det inte alls det folk reflekterar när jag säger... Åh, vi liksom lekte gården, det var alltid fotboll, det var alltid tjejer och killar från olika länder. Och det var bara mammor på balkongen som bara, middag!
Och hoppade efter sina barn.
Exakt, det är liksom, det är min bild av, vi hade lite så här, vad ska man säga, rivalitet mellan gårdarna. Du vet, nu skulle det vara fotbollsmatch 6 mellan bakre gården och främre och typ... Det var i den graden, men det var inte så mycket värre än så.
Vi gav ju gårdarna namn. Till exempel min gård heter Doddos gård, det är mitt smeknamn. Sen bredvid Sarbast gård, det fanns Fahads gård, Romarios gård.
Ja.
Till idag jag brukar tänka på Sarbast gård.
Är det så? Bor du kvar i...
Nej, jag bor inte kvar där.
Du bor inte kvar i?
Nej, jag försökte få min lägenhet. Grejen är varför jag inte bor kvar, det finns med i historien. Så i alla fall, jag växte upp fritt. Som jag har nämnt tidigare, vi var inte ett religiöst hem förutom att min mamma, vi brukade gå till kyrkan. Det fanns en kyrka i Husby, kyrka i Kista. Vi brukade gå till kyrkan, be, gå på lektioner. Det som fanns lite, men generellt så var det viktigaste för mig, det var sport egentligen under den tiden. Min pappa satsade mycket på mig. Sen såg jag någon... hiphopartist någon dag när jag var yngre. Jag bara, jag vill också göra det där. Så började, du vet, det jag tyckte om på den tiden, om det var teater, om det var hiphop, om det var sport, jag gick in i det och jag kunde bli ganska duktig i det när jag var yngre. Och då började jag mima och uppträda. Jag var bland de första där i Husby som uppträdde och redan som typ 10, 11-åring, 12-åring, 13-åring, som 14-åring tog jag Husbylaget till SM i poesi. Så jag reste runt i Sverige och tävlade. Jo, som 14-åring. Yngsta i hela tävlingen, du vet. Alla var äldre.
Jättekul.
Det var kul.
Du, jag är lite nyfiken på dina föräldrar.
Ja, just det.
Hur kom det sig att de kom till Sverige? Kom de tillsammans? Träffades de i Sverige?
Min pappa lämnade Egypten redan som ungdom. Så han har härjat runt i Europa. Och de gifte sig sen i Slovakien, så tror jag de bodde i typ Österrike om jag förstod det rätt.
Alltså de träffades inte i Sverige?
Nej.
Nej.
Sen kom min pappa till Sverige först och sa, ej, det är ett jättefint land. Så kom min mamma hit, du vet, och hon ville stanna här.
Mm.
Tänk på den tiden, man behövde inte låsa dörren i Husby. Vi låste inte dörren. Våra cyklar var ute på loftgången. Det är ett annat liv, det är ett annat Husby. Mm. Det är inte samma som idag.
Mm. Och vad jobbade de med?
Min pappa var affärsman och min mamma jobbade på dagis.
Mm.
Ja, hon jobbade på dagis precis bakom vårt hus. Så de flesta av Husbybarnen i min ålder är lite yngre. Hon har tagit hand om dem. Eller en del av dem i alla fall.
Mm.
Sen när jag var 14, då dog min pappa faktiskt. Han dog i cancer. Ja.
Oj, jag
som 14-åring. Tack.
Då är man ganska ung.
Man är ung.
Mm.
Och det är viktigt att man har egentligen en fadersgestalt i den åldern, att man har en pappa. Så då blev det, om jag levde ganska fritt, kan du tänka dig då, jag har ingen pappa längre, då blir det ännu mer fritt.
Mm.
Och ännu mer typ gör vad du vill. Men av, alltså det är det jag ser som att jag fick någon fram, alltså jag fick någon slags ändå vägvisning och vägledning att jag inte hamnade i stora problem. För det är lätt hänt. 14-åringens pappa dör, du har inte ett strikt hem med stark kultur och starka regler och du vet vad som är, du får och inte får göra, då är det lätt att man springer iväg.
Mm.
Men jag hade bra vänner, jag hade bra, bra, vad ska man säga, intressen, och jag gillade film, gick in i filmbranschen, var med i tv-serie, gick in i...
Oj, vilken tv-serie då?
Den hette En klass för sig.
Nu igen, jag berättade för dig här innan, jag kollade inte på tv, ja, så jag var nog fel person att fråga.
Alltså det var en ungdomsserie på den tiden, och så var det en massa så här små sketchserier som kom ut, och jag minns inte ens namnen på dem om jag ska vara ärlig, det var ändå, vad är det, 20 år sedan. Jag höll på mycket med musik, sporten la jag lite åt sidan efter min pappa dog, ja, om jag ska vara ärlig, men flera av dem som jag sportade med då, de gick vidare, alltså. De gick till Allsvenskan, vissa gick utomlands. Många vänner som spelade basket, vissa, de åkte runt. Alltså. De lyckades, om jag kan säga, i den grejen. Sen...
Var din pappa troende?
Alltså, så här religiös?
Alltså, aktiv religiös,
nej,
om man säger så.
Nej.
Jag och min dotter pratade om religioner av naturliga skäl, i och med att jag berättade att jag skulle träffa dig på väg hit. Och då, det är så svårt att säga att någon är religiös eller inte. Enligt vem? Enligt vilken? Finns ju liksom ingen skala. Men jag brukar säga aktiv eller inte.
Men jag tänker liksom, så här, när någon säger din pappa religiös, alltså vad jag tar för bild då, att så här, ber, fasta, ramadan, om man tänker muslim. Eller om man tänker kristen, går han till kyrkan någon gång och vet, gör någonting.
Okay, var han aktiv troende?
Nej.
Nej, han var inte det.
Nej. Jag sa ju, jag levde helt...
Gud, det här blir ju ännu mer intressant då.
Ja, jag har en intressant bakgrund. Alltså på grund av att jag är så himla blandad och har så himla mycket i min släkt. Det har gjort att jag kan integrera mig väldigt lätt.
Mm.
Jag har alla, jag har ateister, jag har muslimer, jag har kristna i släkten, jag har folk från alla jordens hörn. Mina släktingar bor överallt i världen, om jag ska vara ärlig. USA, Australien, Tyskland, Österrike, Sverige, Thailand. Alltså, det är sjukt egentligen. Så jag är väldigt, väldigt blandad, och vi har inte växt upp med att det här måste du tro på, det här, så det här, det är så här det är och punkt slut. Det har jag inte. Så jag har vuxit med väldigt, jag har firat allt möjligt innan, du vet, svenska grejer som man brukar, alltså man kan kalla det så. Julafton, påsken.
Kristna högtider.
Kristna, det vågar jag inte säga idag att de är kristna riktigt, vissa är inte ju det. Till exempel, vad heter det, när vi går kring,
midsommar. Mm.
Det vågar jag inte säga att det är en kristen.
Nej, det är det inte. Det är en annan högtid.
Ja.
Man firar ju liksom
andra
grejer. Andra grejer, att det är natt. Det är den längsta natten på året, va? Ja, jag tror det. Det är väl det. Men det är lite, det finns olika högtider. Det finns de kristna, och så, förlåt, de religiösa och de icke-religiösa. Att man firar skörden eller persiska nyåret som är 21 mars. Då är det ju vårdagsjämningen man firar. Det är ju absolut inget kristet.
Är det med elden?
Religiöst gud. Förlåt?
Är det med elden?
Ja, det är... natten till onsdagen innan vårdagsjämningen, då är det då är det eldfesten. Då hoppar man, då hoppar man över eld för att ta bort, och det kommer ju från egentligen, jag är inte bra. Jag vet inte varför jag ger mig in i det här. och det är alltid när jag ger mig in i sånt här ämnen, då får jag mejl efteråt. Så, nej, det är inte så, det är så här. Men om jag har förstått det rätt, så är det att man innan islam kom till Iran, så var det ju...
De var elddyrkare.
Precis, tack. Ja. Och det är därifrån den här eldhögtiden innan Norus kommer, som är onsdagen innan.
Och Majus kallas det.
Vad heter det?
Majus.
Majus.
Ja, alltså de dyrkade elden.
Precis.
Sen vågar jag inte säga att alla gjorde det innan folk började mejla dig om mig. Och
ja, precis. Inte alla, men jag tror att det var den största religionen, om det nu ens är en religion. Oh, det måste vara en religion. Zartost heter det på persiska.
Ja, så i alla fall, ja.
Ja, kul. Oj, det var en avstickare där.
Ja, det är ingen fara, men det är där jag hamnade. Jag gjorde allt möjligt, bara för att folk ska få en bakgrund. För ibland är det lite irriterande när någon kommer och säger till mig, ja, men du måste följa svenska videor, du måste lära dig om Sverige. Och jag tänker säga, va? Vad pratar du om, du vet? Din kompis.
Men vi ska komma till det där.
Ja, vi kan komma till det sen.
Det är jätteintressant. Jag har massa frågor.
Så det är min bakgrund, om du tänker min unga ålder, 14, 15, 16, där började jag gå in i musiken mer. Mm. Och började uppträda runt om i Sverige. Och, ja, jag ville ju bli filmstjärna, jag ville bli massa andra grejer. Men sen när jag blev äldre, lite äldre än så, då kände jag att det är enklare egentligen om du har så här frågor. Men när jag blev lite äldre än så, nu förkortar
jag
allt.
Jag har frågor, det kommer.
Då... Vad ska jag säga? Jag började intressera mig mer för religion. Jag ska välja.
Ja. Var det någonting speciell händelse? Eller en kompis? Eller... Eftersom du inte verkade ha föräldrar som...
Det var mer att, du vet, det var mycket invandring från Somalia på den tiden. Mm. Och de var ju muslimer.
Mm.
Och de pratade väldigt mycket om religion på den tiden. I fotbollsplanen, i fritidsgården, så här religiösa uttryck. Och de pratade om änglar och nästa liv. Och du har en ängel här. Och, du vet, de babblade på väldigt mycket om saker som har med Gud att göra. Mm. Vilket kanske inte var vanligt från andra vänner. Mm. Man pratade inte mycket om så här, med Gud och nästa liv. Och det är haram och döden. Mm. Och nej. Men de här var väldigt flitiga med det. Och då blev jag mer och mer intresserad. Och det var en tjej som... i min skola som lånade mig en koran på svenska som jag läste då och så vidare.
Är det här gymnasiet?
Det här är i högstadiet. I Husby. Mm. Sen var det en process, du vet. Jag började läsa, började tro mer, började forska mer. Samtidigt som jag ville utveckla mig själv. För jag är fortfarande i pubertetsåldern, jag är fortfarande ung, jag kan ingenting.
Man söker en identitet.
Man söker en identitet, jag kollar mina egna rötter, var jag kommer ifrån. Och sen sakta men
säkert... Och vad tyckte mamma om den här nya intresset?
Ingenting, hon stöttade mig jättemycket för att det ledde ju till att... Alltså det var positiva saker, tyckte hon. Det var inte något... Kom ihåg en grej, att på den tiden, det är inte som idag. Idag blir vissa föräldrar kanske rädda, så här, vad är det som händer nu? För att det finns en annan propaganda idag. Eller det finns andra händelser och politik. Det har skett mycket annat i dagens läge. Hade det varit idag kanske hon hade varit jätterädd. Men på den tiden var hon inte det. Hon såg mina vänner, hon visste vem jag var in och ut. Jag hade en god relation med min mamma, väldigt god. Hon kände mig in och ut. Hon vet vad jag går och vem jag är med. Och det var väldigt enkelt på den tiden att veta vem är mina barn, vem är min sons vänner.
Mm.
Och hon känner deras familjer också.
Mm.
Idag har folk mobiler, de är på YouTube. Du får massvis med ideologier och tankar som föräldrar har ingen koll på. Så det är kanske därför hon blev också inte så orolig i det här. Och, eller så tog hon mig kanske inte på fullaste allvar att jag kanske kommer lämna det här. Jag vet inte. Hon lever ju inte idag. Hon dog också av cancer på samma sjukhus.
Oh,
så jag har gått igenom repris på Sankt Görans sjukhus.
Hur många år efter din pappa?
Hon dog för några år sedan. Mm. Inte så länge sedan. Ja. Men jag bara skrattar åt mig själv. Jag tänker, jag har varit här. Exakt samma process jag har gått igenom två gånger.
Och det är inte rättvist alltid.
Det för min mamma var nöjd med mig, du vet. Att vi har haft en god relation. Så jag är glad. Jag fick en bra tid med henne i slutet av livet i sjukhuset. Och det är bra för jag, alltså det blev fint till slut tycker jag ändå. Mm. Hade det varit att vi har haft dålig relation och tjafsat och så man har inte sagt förlåt och du vet, det där är jobbigt tror jag. Mm. För att man kommer gå runt och tänka och spinna på det. Ja, jag borde ha gjort, jag borde ha gjort.
Tror du att båda dina föräldrar gick bort? Tror du att det har, hur ska jag säga, att din tro har hjälpt dig i din sorgbearbetning?
Ja, absolut. Det tror jag. Mycket möjligt. Mm. Nej, den har det. Det är inte möjligt. Det har gjort det för att min tro lär mig om nästa liv och annat som gör att jag tar saker ibland i livet med en klackspark, ibland med lugn och ro, ibland med tålamod.
Mm.
Ja, det har gjort det. Absolut.
Men du, var kom vi någonstans? Vi kom till att du hittade till islam och tron och det var mycket somaliska vänner. Jag tänker att det var kring år 2000 då.
Runt
då var
den
du
tiden.
16 ungefär.
16.
När var 18. Det, nu blir det lite historielektion igen. När var det 9/11 hände? Var inte det kring där borta där också?
Jo.
Hade det någon påverkan på... om man säger att det här var en religion du gick in i och började tro och så hände det där. För min personliga del tycker jag att det hände någonting med islam efter den händelsen. Att bilden om islam blev något helt annat.
Ja, det blev det faktiskt i mångas ögon.
Mm. I hela världen.
I världen, ja. Det påverkade tror jag alla muslimer på ett eller annat sätt. Men det fick inte mig att backa eller något. För det här är en relation mellan mig och min skapare.
Mm.
Det har inte med andra människor egentligen att göra så mycket. Och du vet, det handlar om att finna en trygghet inom mig själv. Och en tröst och ett ljus och en vägledning för mig. Så kände jag. Jag behöver ju det här. Oavsett om någon annan säger att han står och skriker. Jag behöver det här för mig. För att jag ska överleva. För att jag ska känna att jag ska klara av vardagen i mitt liv.
Mm.
Så jag bara fortsatt. Folk snackade mycket.
Oavsett det händelsen. Du... får du mycket i vardagen? Jag har ju haft kvinnor, gäster här. Och vi har pratat om hijab också. Mm. Att det blir... På något sätt, det första vi människor ser är ju se varandra. Innan vi börjar liksom fråga, vad heter du, vad tror du på? Mm. Så ser vi varandras yttre. Och det är ganska lätt, även jag, att tänka någonting bara för att jag tänker... Alltså tänka, ha en förtanke om personen bara för att personen är klädd på ett visst sätt. Exempelvis, om någon har hårdrockskläder på sig, såklart så tänker jag, han lyssnar på hårdrock, eller hon... Alltså det är inte så konstigt.
Mm.
Och ser jag någon som har hijab så tänker jag, hon är troende. För någon annan kanske tänker ännu större eller värre eller ännu mer fördomar. Ja, hon är påtvingad. Så det här har vi pratat om. Som en man som är troende, du har ju inte hijab på dig.
Nej.
Och jag försöker tänka, om jag skulle se dig på gatan och inte veta vem du var, skulle jag tänka... Nej, du ser ganska vanlig. Du har skägg, men det är många hipster som har. Du har långt hår, det har min son också. Så det är inte någonting som utmärker dig. Men när du väl börjar prata om att du är troende och om islam, får du mycket...
Motstånd.
Motstånd, ja. Och du har ju ett jättestort Instagram-konto som heter...
Medina studenten,
det ska vi också komma till.
Jag borde
det
byta
heter.
Namn, det är länge sedan. Det var när jag var student.
Det var kanske därför.
Häromdagen så var det en kille, han bara, det är över, det är expired. Du måste byta till Musa Asal. På riktigt, igår faktiskt vi hade ett möte just om min Instagram. Det var vissa saker han tyckte, ta bort gamla inlägg och, så jag började arkivera vissa inlägg och han sa, det är över, khalas.
Det var ju roligt. Men så, får du mycket motstånd?
2015.
Ja.
Jag gick annorlunda klädd.
Hur gick du klädd då?
Då hade jag ofta en sån här, jag vet inte vad det ens heter på svenska. Chimär, de kallar det. Du vet, sån här vit duk över huvudet. Mm. Jag hade långa kläder, såna här vita kläder. Det var mitt när hela, du vet, IS-propagandan var. Och jag hade så här långt hår.
Uh-huh.
Så när jag kom Det var jättejobbigt.
Och alltså, vart var det
överallt.
Miljömässigt, om vi tar det först. Vart var det jobbigast? Var det
överallt alltså.
Stureplan,
nej,
flygplatsen?
Nej, det var överallt. Det var från flygplats till Tensta.
Mm. Ja. Även i Tensta?
Även i Tensta. Det finns många, många, det var ju krig. Utomlands.
Mm. Mm.
Jag bara dyker upp. Jag ser precis ut som de där människorna. Självklart att folk fick fördomar. Inte ungdomarna. Ungdomarna känner mig. Så hos dem har jag är deras vän. Men hos folk som inte kände mig var väldigt rädda.
Mm.
Ja. Så vissa sa till mig, Musa, khalas, du ska gå och klippa det. Så jag hade så här, jag klippte typ till axlarna.
Men tror du det var håret eller var det klädseln?
Det var allt, håret, klädseln, hela utstyrseln.
Men varför?
Varför?
Varför vadå? Gick du klädd när det så?
Men jag kom precis från Medina, profetens stad Medina. Jag har mått bra i hur, jag har aldrig brytt mig om vad någon annan ska tycka.
Mm.
Jag har inte, alltså grejen är så här, jag har typ aldrig brytt mig om vad andra ska tycka hur jag går klädd. Varför ska jag bry mig nu? Men, och sen när jag såg vad är det som har hänt, hur saker och ting har förändrats och i islamhatet, islamfobi, när folk blev så himla rädda, då tänkte jag, jag vill inte skrämma folk, du vet.
Mm.
Och de fördomar som fanns, många som skrek yes, och gå hem till Guantanamo. Och
fick du höra det?
Ja, Osama bin Laden.
Jag blev så nervös.
De började prata engelska med mig direkt istället för svenska. Sen jag pratade svenska, kan du svenska? Du vet, det var för mycket. Jag tänkte, vad händer? Jag vill inte skrämma någon. Jag vill inte få någon att känna sig otrygg. För jag skulle aldrig skada någon.
Mm.
Du vet, jag vågar inte skada ett litet insekt som jag tror jag ska stå ansvarig för sen i nästa liv. Så tänkte människor.
Mm.
Så jag bytte lite stil.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Sen dess har det varit dött.
Och bytte du för...
Inte en enda... Typ, ingenting, det är över oss. Helt och hållet. Det finns ingenting. Det finns inte radikal islamist. Ingenting. Alltså, det är ingen som säger någonting.
Tror du att det är klädseln eller tror du att du har gjort dig ett känt namn?
Både och. Men vet du hur... Så jag förstod hur sjukt samhället var när jag började släppa vissa videos.
Berätta.
Jag, som jag sa, jag är uppvuxen fritt. Typ, och min mamma uppfostrade mig faktiskt med bra värderingar, tycker jag.
Mm.
Om jag ska vara ärlig. Du vet, hjälp andra. Hon var själv så. Hon hjälpte sig. Små djur, igelkottar, vattna blommor. Hon gjorde så här grejer som är extra. Det där lilla extra, du vet. Så jag tog efter att vara på ett visst sätt. Och så jag började göra vissa samhällsvideon. Till exempel när de kastade sten mot en ambulans. Jag tänkte, vad gör ni? Så jag kom ut och gjorde en video. De rånade...
Med dem eller
nej,
om
nej,
dem?
Nej, om det här, om vad som händer. Mm. Du vet, predika, jag måste säga någonting.
Mm.
Så jag använde min Facebook, det gick viral. Jag släppte kanske 5-6 sådana här viralvideos, som gick en halv mille, 500 000, 400 000. Så jag fortsatte på det och pratade om samhällsfrågor. Jag pratade om, de hade rånat en gravid kvinna. Tänkte, vad har hänt i samhället? Sen började jag läsa om olika ungdomsproblem, morden, skjutningarna. Och kommentarer jag fick från många var så här, IS, 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 va? Du känner inte ens mig, jag pratar om något helt annat. Ja, han kanske tycker man inte ska kasta sten på ambulans, men kvinnor har inga problem att sten kastas på. Jag bara, va? Du är fullt med rasistiska och sådär. Det var sjukt. Jag bara, vad hänt? Många svenskar skrev så här, typ, det här är fake. Han tror inte på så här, han vill bara göra reklam. Han vill så här. De dömde mig så himla mycket på mitt utseende bara. Inte vad jag sa, eller vad jag skriver, eller vad jag tycker, eller vad jag tänker. Och då märkte jag, okej, okay, samhället... Jag var borta i 9 år nästan från Sverige, så jag tänkte... Samhället har förändrats. Jag måste vara försiktig.
Vad gjorde du i 9 år?
Jag studerade utomlands.
Med dina studenter.
Med dina studenter. Jag utvecklade mig själv, hittade mig själv, blev äldre, blev mognare, blev mer balanserad, blev mer tolerant.
Hur gammal var du när du bestämde dig för att göra den här resan? Och var du bestämt att det skulle vara 9 år?
Nej, det var lite fram och tillbaka. Det skulle vara kortare, egentligen. Men av olika skäl så drogs det ut och blev nästan mellan 8 till 9 år fram och tillbaka.
I Mecka då?
I Medina.
I Medina?
Ja.
Du bodde där också?
Jag bodde där, ja.
Jag vet att du har barn, för vi pratade om det här innan.
Ja.
Hade de kommit innan den här resan?
De kom precis i början, det första barnet.
Men tog du med din familj?
Under en lång period bodde de med mig, ja.
Okay.
Och sen under en period när hon födde barnen, alla barnen föddes i Sverige. För när man föder barn i Sverige, de har en fett bra, vad ska man säga?
Sjukvård.
Sjukvård, just för nyfödda och liknande. Mm. Det känns väldigt tryggt.
Mm.
Så, ja.
Men berätta om den här resan. Vad hittade du svar på frågor? Eller vad var?
Det handlar mer om att bli trygg med sig själv. Att hitta en identitet, att må bra. För jag vill må bra. Och det kände jag inte att jag hittade till exempel i musikbranschen, i filmbranschen. Det var mycket alkohol i den där branschen. Alltså jag ska vara ärlig, det var alltså i musikbranschen, det var fullt med knark, alkohol. Alltså om man vill vara lite religiös, det kanske inte är jättepassande att då resa runt på turnéer, om jag ska vara ärlig. Det är mycket...
Du tror inte det går att kombinera?
Det var svårt.
Mm.
Jag förstod då att det kommer vara svårt.
Och jag kanske att musik inte är helt...
Det är inte mycket musik jag tänker på nu. Det handlar om hela environment.
Okay.
Du är inne på klubbar, det är fester. Mm. Jag vill ha en fru.
Mm.
Jag vill ha barn. Jag vill vara lycklig. Och jag känner att det livet jag levde innan, det var kul. Men jag var inte den här lyckan som jag känner idag. Hade jag inte då ju. Så när jag tänkte, jag vill ha barn. För att ha barn, jag vill ha en stabil kvinna i mitt liv. Jag vill gifta mig, jag vill... Det här var något jag sökte.
Mm.
Och jag fann och jag gjorde det. Så jag gifte mig med en tjej i min skola och så vidare. Så,
i Husby?
I Tensta.
I Tensta, ja. Plott. Ja. Så, vad häftigt.
Hon gick i min klass egentligen innan.
Åh, så här gymnasiekärlek.
Nej. Det är inte så där som på film du tänker gymnasiekärlek. Sen de gifte sig. Nej.
Ja, det är inte. Hur var det då?
Nej, det var mer att vi kände ju varandra. Och vi tänkte att okej, vi gör ett försök.
Mm.
Ja. Så vi gör ett försök. Och det gick bra. Tills nu i alla fall.
Så, ni har 3 barn ihop.
Vi har 3 barn, men det är inte alltid det är bra. Även om man har barn,
nej, det
kan gå
sant.
Åt helvete kanske. Du vet, de har värsta intriger och drama och,
det, är sant, det är sant. Barn är inte lösningen på någonting.
Så,
snarare tvärtom.
Det var lite då jag gick. När jag ville välja den vägen, då gick jag lite bort från musik och film och sånt.
Ja. Men vad gjorde du de här 9 åren? Jag är jättenyfiken.
Jag pluggade ju. Jag försökte bli äldre och mognare och få mer förståelse för andra människor, andra kulturer. Du vet, i Medina, jag träffade folk från kanske 100-tal, alltså alla länder i världen. Jag hängde med folk från Seychellerna, Madagaskar, Ghana, Nigeria, Filippinerna. Du vet, käka kinesisk mat. Jag var med alla. Och då, när man är så, man blir en annan människa. För du förstår andras kulturer. Du blir mer tolerant med folk. Och du blir inte stressad när du ser en annan göra på ett annat sätt. Äta på ett annat sätt. Du vet, okej, det är så de gör. Utan att alltid tro att vi är starkast och bäst. Och det är i Sverige och vi... Nej. Andra kulturer och andra. De är jätterika i sina grejer. De har fett med fina saker och bra grejer som kanske vi borde ta lärdom av. Hur man är som gäst. Hur man är... Alltså det var fullt, jag kan inte nämna för då blir hela podden om det. Men jag drog väldigt mycket nytta av att sitta med folk från så många olika länder.
Mm.
Och äta så mycket olika maträtter och lära känna andras kulturer och andra sätt att vara muslimer. Också. Att alla muslimer inte är likadana. Det är jätteviktigt som person så att du inte tänker. För när jag var i Sverige, det var lite du vet, så här, tunnelseende. Och man kanske inte lär känna så många andra på den tiden. Idag är det lite annorlunda med sociala medier och allt. Men det gjorde mig en mer öppen person för folk. Och därför är det lätt att umgås och lära känna folk väldigt snabbt och acceptera. Även om du inte tror som mig och du är inte som mig och vi kanske inte kommer klicka i allt. Men om du är på det sättet, då jag förstår dig. Jag förstår att han är på ett visst sätt och det är hemifrån och landet och så vidare. Och det gör mig också att jag köper inte allt jag ser på media om vissa länder eller om vissa människor. Och, du vet, det bryter mycket fördomar när du är med det folket. Och då pratar jag inte om att jag träffade en från Nigeria. Vi pratar om kanske 100. 100 från Ghana, 100 från det här landet. Holländare, folk från USA, folk från olika delar av USA. Folk från länder man kanske hade en viss fördom. Inte fördom om, men vi hade en tanke om dem. Till exempel, jag träffade folk från Madagaskar. Jag bara, Madagaskar, de här djuren. De bara, inget finns. Det är på hit.
Ska jag vara ärlig mot det? Jag tänkte också direkt.
Ja, men det är det enda vi känner till. Det är Madagaskar, tecknat. Så det är... Och folk från Kina och sättet de läste Koran på lät som så här med kinesisk melodi. Och det var så här, det var nice. Det var folk från Iran faktiskt. Iran, arabvärlden. Det var en bra upplevelse att kunna se dem på en och samma plats.
Mm.
Faktiskt, och kunna leva med dem.
Och vad var det som gjorde att du kände, nu är det dags att åka tillbaka till Sverige?
Det är slut. Skolan tog slut.
Och sen men 9 år? My God,
egentligen skulle ta slut innan för mig. Men jag tänker, Sverige är ju mitt land. Jag hör ju hemma i Sverige också. Det är mitt land, jag är uppvuxen här. Jag mådde, så fort jag kom mellan betonghusen, jag kände jag är hemma. Det här är ju vuxen, det är här jag har lärt mig allt.
Kände du att du ville ta hem den här kunskapen och tron? Nu sätter jag ord på dina... Det som jag tror att du kände. På den, liksom att man hittar svar eller man hittar frid i det man tror på. Kände du att du ville ta med den kunskapen hem och berätta den vidare?
Absolut.
Alltså hem till Sverige.
Alltså absolut. Varför inte? Jag ser ju folk skriker efter vill må bra. Så fort det kommer någon yogalärare hit från något land, alla ska bara springa dit och folk mår jättepsykisk ohälsa är på topp. Och du vet, jag såg ju ett behov. Jag läser ju, jag lyssnar mycket, jag läser mycket, jag läser på nätet. Jag har ju kontakt även när jag var där och till idag med hundratals, om inte tusentals ungdomar runt om i Sverige. Och number one problemet är alltid psykisk ohälsa.
Mm.
Det är klart, de vill ju prata med någon. De vill... Alltså, du vet, det är så du vet, kulturkrock och identitetskrock. Och jag tycker faktiskt synd om ungdomar som växer upp så här. Familjen vill att de ska vara på ett visst sätt. Orten vill att de ska vara på ett visst sätt. Och landet vill att de ska vara på ett visst sätt. Han går sönder. Så han blir inte något. Han blir lite. Och så funkar det inte för honom. Och du vet, hemma är det, han får problem. Och sen ute i samhället han får problem. Och sen kanske i skolan han får problem. Och du vet, många ungdomar söker svar, om jag ska vara ärlig. Jag får ju fråga varje dag. Vilket tyder på att folk vill ha svar. Det tyder ju på något.
Jag tror att alla ungdomar söker svar. Oavsett religion
olika saker.
Och
ja, de söker svar på olika grejer. Det kan handla om... För vissa kanske tror alltid att jag får religiösa frågor bara. Är det här haram? Är det inte haram? Nej, mycket om vardagen. En kille kär i sin tjej. En kille kär i en tjej till kärleksproblem. Skolproblem, psykisk ohälsaproblem. Problem med familj. Dålig relation med sin mamma. Dålig relation med sina småsyskon. Äktenskapsproblem. Det är allt mellan himmel och jord.
Grundar sig dina svar från då islam?
Ja.
Från din tro? Från din...
Ja, det gör det.
Kan du svara
alltså det beror ju på i och för sig, jag måste hitta kanske något fall där det inte nej det gör det
ifall... Kan du svara på någons frågor som inte har islam som sin religion?
Ja, det beror ju på vad den frågar om.
Mm.
Hur kan jag
kärleksfrågor då? Skulle du kunna ha en radioprogram där du svarar på relationsfrågor?
Ja, men det kan gå åt skogen hela grejen för att vi inte tror på samma saker. Och du vet, för att jag ser till exempel förälskelse. Du vet när någon är helt galen i någon. Jag följer inte det. Jag ser det där är, det har gått snäppet över det som ska vara okej. Okay, för du dör för en annan person. Du vaknar och tänker på henne. Du sover och tänker på henne. Du kan inte ens göra din vardag. Du kan inte ens leva utan henne. Hon vill inte ha dig. Förstår du? Och då kanske man måste gå vidare. Och man kan inte gå vidare om man ska kolla på hennes Snap och hennes Insta och följa henne, hur? Du vet, så det beror på. Jag själv skulle inte sätta mig i den sitsen. Samma sak, jag skulle inte öppna en så här politisk podd om jag inte är kunnig i det ämnet.
Det är sant.
För då skulle jag snacka utan kunskap och göra mer fel än rätt kanske. Och du vet, göra fördärv, sprida fördärv.
Men någon som kommer med frågor till dig... Är det bara troende muslimer eller är det andra också?
De flesta är, alltså det är alla.
Det är alla.
Det är ungdomar, det är 12-åringar, det är föräldrar.
Man tycker om ditt sätt att tänka. Kan det
ja,
vara
för de känner så här att, kolla det här killen, vad jag har fått. Ungdomarna tycker, ej, han är från oss, som oss, men han kan förklara bra saker. Våran tro på ett enkelt sätt för oss, vårat språk. Barn tycker att jag har en snäll kanske form av islam. Så här att jag förstår dem.
Mm.
Ja, jag förstår deras situation för jag är själv född här. Jag är vuxen, jag har varit 12 år, 13 år, 14 år. När han kommer och ser att han kanske kollar på någonting dåligt. Eller vad ska han göra? Och du vet, han vågar inte prata med någon.
Okay.
Föräldrar är jätteglada för att de har hittat en person som kan leva i Sverige- Och få deras barn, inte bara att det handlar om bönen, nej, det handlar om också att gå i skolan, det handlar om att integrera sig i samhället, det handlar om att jobba, det handlar om att kanske ha en hobby, ta hand om hälsa, de har massa, och de gillar det här, vad ska man säga, den här figuren som jag typ är, eller har blivit, eller om jag kan säga så, jag vet inte vilka ord jag ska använda riktigt.
Som kan kanske kamouflera in dig i både religionen, orten som du sa, svenska samhället.
Ja, föräldraskapet. Jag har själv barn. Jag kan prata med föräldrar. Och det har underlättat för mig och det är därför jag är bjuden överallt i Sverige. Det är inte vanligt att man alltid är det. Att en föreläsare får gå runt i hela Sverige i alla moskéer, nästan moskéer och islamiska föreningar och allt.
Är du en imam? Är det alltså, jag förklarade för min dotter, en präst. Och då frågade hon, vad är en präst? Jag bara, okej, vi tar det från början. Men är det, har man den titeln? Har du den titeln?
Alltså,
får man ha den titeln?
Alltså, Jag tror det beror på vem som frågar.
Okej, jag frågar.
Jag tror att den som frågar hur den vill se på mig.
Mm.
Förstår du? Vissa ser mig som en bror. Och andra ser mig som sheikh. Andra säger, speciellt de som attackerar mig, de gillar ju att dra ner på vem jag är. Och typ så här, han är en så här, Stockholms predikant, typ gatupredikant. Du är så här, som jag är värsta så här, luffaren, jag har studerat lite här bakom hörnet. De vill inte erkänna vad jag har gjort och vad jag håller på med eller vem jag är. Men det är ingen fara. Imam är ett stort ord. Jag har suttit med folk som är riktiga imamer, om jag kan säga så. Alltså, väldigt lärda människor som har studerat 60 år, 50 år, som är äldre. Men jag leder fredagsbön, om det är det du menar. Jag brukar leda fredagsbönen.
Jag tänkte, man är lite så här, som har svar på livsfrågor som grundar sig i religionen. För mig är liksom någon som imam som pratar på begravningar, på bröllop, fredagsbönen och så vidare. För mig är det imam.
Om det där är imam för dig, då är det det. Jag pratar på
du
bröllop.
Du kan också, vad heter det, viga folk?
Det gör jag inte. Jag har inte rättighet
Nej.
Att göra det.
Okay.
Men jag har inte ens sökt en rättighet att göra det. Men bröllop, ja. Begravningar, ja. Och fredagsbön. Ja.
Då måste jag fråga, vi kommer till min standardfråga. Du pratar om mental ohälsa, ungdomar, folk som känner sig allmän vilse. Jag tänker ju att det är människor med invandrarbakgrund. Jag gissade inte jättemånga etniska svenskar som kommer med frågor till dig. I alla fall inte...
Icke-muslimer.
I alla fall inte icke-muslimer.
Inte när det gäller såna frågor.
Då kommer jag till min fråga.
Kommer de andra frågor.
Integration. Då vill jag höra de frågorna också. Men integration, vad är det för dig? När är man integrerad? Och vems ansvar är det att bli integrerad som någon med en annan bakgrund? Som vi då är.
Grejen är, jag känner att det är ett stort begrepp, om jag ska vara ärlig. Och beroende på vem man frågar,
jag
och
frågar
i vilken
dig.
Kontext. Jag måste bara säga att vilken kontext... Så att jag inte svarar, så att men det där är inte integration. Vet.
Det är integration för dig.
För mig.
Ja.
Alltså jag känner mig integrerad. Jag jobbar i samhället. Mm. Mina barn går på, i skolan i samhället. Jag pratar svenska. Och jag har min tro. Det är så Sverige har lärt mig. Sverige har lärt mig. Lyssna. Du får tro på vad du vill. Du får tycka vad du vill. Du får egentligen säga vad du vill. Du får, så länge du inte skadar andra människor. Så länge du inte, du vet, det går till våld och det går till... Till den graden så får jag egentligen typ, det är fritt land. Är det inte, det är det jag har växt upp med. Ju äldre jag blev, då var det så, ja. Då kom den här jag in. Ja, du får tro på det, men inte, ja. Du vet, och man döms för vem, vad man vill säga och tro. Och vi brukar, alltså i Sverige brukar man prata illa om vissa, du vet, länder i Mellanöstern. Där får man inte tycka vad man vill och där får man inte säga. Ja, men det är samma sak här för många. Många har blivit jätterädda att säga vad de tycker för att man blir dömd. Eller tycker vad de känner, man blir dömd. Eller om du inte tycker som jag, då är du dålig. Men varför det? Vad händer med all den här, vad ska jag säga, den här predikan om att det är så himla fritt? Jag känner så idag. Jag känner att vissa, när folk säger att han måste integrera sig, vilket betyder att han måste göra allt som vi i Sverige gör, då känner jag så här, men vem säger det?
Mm.
Vadå, måste han fira allting i alla år i rad, hela tiden? När, om man avviker från det, är man inte integrerad då? Du vet, varför kan man inte vara som vissa länder där du är välkommen, ha din tro, ha din kultur, i alla, kom ändå in i samhället, vi accepterar dig så som du är. Och interkulturell, inte mångkulturell, att vi alla bor på, och vi är kulturella men vi kan inte leva tillsammans. Nej, det handlar om att vi ska kunna leva tillsammans. Och jag känner att man har inte jobbat, eller man har brustit i att få det att fungera. Istället för att ta bort en person, när en person kommer till Sverige, tänk, han har redan lämnat så himla mycket, han är i sån tillstånd, och du ska ta bort hans tro och hans kultur och hans allt, och han ska lära sig ett nytt språk. Vilken människa i världen orkar med det där? Självklart att han går sönder. Han förstår inte. Han orkar inte. Han kanske var doktor i sitt hemland. Så kommer han hit och ska börja om. Det är redan svårt. Jag hade en önskan. Om jag hade varit mer in i den branschen. Då hade jag säkert...
Integrationsbranschen.
Jag vet inte vad jag ska säga. Men då skulle jag mer säga att... Alltså, låt folk vara lite som de är. Och ändå känna sig välkomna. För det är det handlar om. Integrerad. Han ska känna att det är hans land. Han ska känna sig välkommen. Han ska inte känna att han behöver gå klädd på ett visst sätt. Prata så bra svenska. Gå med den där frisyren och allt det här. Bara för att känna att nu är jag accepterad. Vad är det här för något? Då tycker jag att vi har brustit. Det blir assimilation istället. Det blir att lämna allt du har och bli som en fabrik typ. Vi är inte en fabrik, vi är människor. Det är människor vi har med att göra här. Folk tänker olika. Hur mycket en står och tjatar på att han ska tro som mig, eller göra saker som jag gör, eller typ vad exakt som jag är. Han kommer inte bli det. Inte ens folk som är födda i Sverige med svensk etnisk bakgrund är likadana. Vissa struntar fullständigt i vissa kulturella grejer. Andra tar det till dödsnivå. När det kommer även till kläder, när det kommer till mat, när det kommer till utseende, när det kommer till allt möjligt. Varför får en etnisk svensk vara hur han vill? Men en invandrare vill vara, en person som har kommit med invandrarbakgrund eller en invandrare, då blir det så, nej, inte så där.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.